När jag pluggade i en termin i USA så tänkte jag att under den här terminen då ska jag få den liksom perfekta amerikanska upplevelsen. Jag ska liksom leva som en amerikan gör. Vilket innebär liksom att man ska ju käka massa hamburgare och grejer och man ska liksom gärna, kan man välja en bil då väljer man gärna den största bilen med liksom nu är så här i klimattiden. Men jag tänkte att jag vill ha liksom den amerikanska upplevelsen på något sätt. Och ett av sätten att få det är ju att titta på amerikansk tv. Ni vet, där finns allt. Har man en idé, en programidé, så är den antagligen redan gjord i USA. Så att liksom, där finns allting. Och ett av mina favoritprogram då, det var ett program som hette Undercover Boss. Är det någon som har hört talas om det programmet? Undercover Boss. Det finns ju här i Sverige också. Det är liksom ett program där syftet är att en chef eller en väldigt högt uppsatt person ska kliva ner från sin roll väldigt, väldigt långt ifrån de vanliga arbetarna. Och så ska han eller hon gå ner liksom på golvet och ta ett sånt här entry level jobb. Alltså det som man får först liksom. De ska vara i fabriken, de ska vara i restaurangen eller liksom på bandet på något sätt. Och målet är att de liksom ska se lite, vad är det som händer här? Hur mår arbetarna som jobbar på mitt företag? Hur funkar det liksom, går allting? Och det brukar sluta i hjärtskärande historier om ensamstående mödrar eller fäder som liksom jobbar dubbla skift för att fixa det här med livet. Liksom. Någonting helt annat än den här chefen som är långt borta från det, som sitter i kostym. Och det brukar ofta bli lite så här goa gliringar när de som arbetar där, de har ju ingen aning om att det är chefen de snackar med. Så de snackar lite som, ja men han den här chefen, han som man aldrig ser ni vet. Eller, han som bara kommer in och så flaxar han lite och sen försvinner han bort. Det är ingen som vet vem det är liksom. Och så står de och så talar de med chefen själv. Det var min favoritdel av det här programmet då. När chefen kommer in och så inser han det att de känner verkligen inte igen mig. De vet inte vem jag är. Och i den här bibeltexten nu som jag ska läsa för er så har vi liksom Nya Testamentets svar på Undercover Boss. Och det handlar om två stycken lärjungar som är på en vandring från Jerusalem till Emmaus. Och så får de möta bossen där. Men de känner inte igen honom. Så här står det. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Och medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene, som hette Kleopas, svarade, du måste vara den enda som varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt här under dessa dagar. Ja, vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nasaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sade han, förstår ni så lite? Är ni så tröga att jag tror på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. De var nästan framme vid byn dit de skulle. Och han såg ut att vilja gå vidare. Men de är kvar honom och sade, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen. Och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Där de fann de 11 och alla de andra församlade. Och dessa sade, Herren har verkligen blivit uppväckt. Och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen. och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Amen. Vad är det vi möter här? Vilka är det vi möter i den här texten? Jo, vi möter två stycken lärjungar. Vi vet att den ena heter Kleopas. Jag tror att det var länge sedan vi hade en barnvälsignelse för någon med det namnet här i kyrkan. Men det kanske är bra inspiration för någon som snart går i de tankarna. Kleopas, den andra vet vi inte vad den hette. Och vi vet att de är på väg från Jerusalem och de ska gå en vandring som är ungefär en mil lång. Vad tar det? 2 timmar att promenera kanske. Och de ska gå den här vandringen till en by som heter Emmaus. Och de går där och de snackar om allting som har hänt den senaste tiden. Om den här Jesus som de hade följt. Som de hade vandrat med varje dag. Som nu hade dött. Men nu fanns det rykten om att han också hade uppstått. Men de hade inte sett honom. De var nog förvirrade. Jag tror att de var kanske besvikna. Det som de hade hoppats på, det som de hade trott på, hade det bara liksom gått ur intet. Kanske var de på väg till Emmaus för att det var där de bodde. Och de kanske skulle gå tillbaka till sitt liksom gamla vardagsjobb igen. Ni vet, stämpla in där på familjeföretaget och låtsas som att allting var som vanligt igen. Som att de här 3 åren där de hade följt Jesus, som att det kanske inte hade hänt. Jag tror att de var förvirrade. Och att de gick med krökt rygg så. Men så kommer det en man upp. Och de kände inte igen honom. Och så säger han på ett ganska osvenskt så sätt: jaha, vad är det ni går här och snackar om då? Och de blir förvånade. Tänker, varför kommer den här främlingen fram till oss och börjar snacka? Men ja, han kommer ju från Jerusalem också. Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och missat det som har hänt. Det har ju varit världens grej här. Och Jesus, i sann undercover bossanda då, de känner ju inte igen honom. Han säger, ja men vad är det som har hänt då? Och så får de förklara, de får lätta sina hjärtan. De får berätta om det som har hänt. Om sin upplevelse, om kanske sin besvikelse. Eller vad det nu var för Jesus. Och när Jesus då får höra detta så börjar han att undervisa dem. Och han säger, var det inte precis det här som skulle hända? Var det inte exakt det här som det står om i skrifterna och i profeterna? Och så använder han de här delarna i den judiska bibeln, i det gamla testamentet, som säger typ, hela GT vittnar om Kristus. Om vad som skulle ske. Och nu har det hänt. Och ni går här och går åt andra hållet. Och så får han undervisa dem om vad som händer. Och jag tänker att de går där och de lyssnar på Jesus. Och det börjar bli mörkt. Och Jesus, han liksom låtsas lite som att han ska gå vidare. Han säger liksom, ja men jag ska hitåt så. Men de stannar honom. De säger, nej. Kan inte du stanna här hos oss? Det börjar bli mörkt. Sov hos oss istället så kan vi äta middag. Så kan du fortsätta att berätta. Och Jesus säger, ja okej. Ja men det kan jag göra. Och så går han hem till dem. Och då står det att när han tar upp brödet och så läser han tackbönen, då öppnas deras ögon. Och då ser de vem han är. Och då på något sätt så försvinner han. Vi vet inte hur, men det står att han försvinner. Och så tittar de på varandra och så säger de så här: du, brann inte våra hjärtan när han undervisade oss? Var det inte någonting som hände? Var det inte någonting som vi inte liksom kunde riktigt sätta fingret på? Brann inte våra hjärtan där? Och så återvänder de till Jerusalem och de berättar om det som de har varit med om. Och så får det liksom bli till uppbyggelse för dem. Jag tycker att det här är en väldigt bra berättelse om vad som händer när mötet med Jesus sker. Att det kan liksom vända upp och ner. Att det kan vara som en U-sväng. Man är på väg åt ett håll. Men när man förstår att det är Jesus man har mött, då vill man liksom åt ett annat håll. Då vill man till den kristna gemenskapen igen, som samlas i Jerusalem. Och så går de dit och så får de vara med och bygga upp. Och jag tänker att kristen tro, det skulle kunna liknas med den här promenaden från Jerusalem till Emmaus. Och jag tänker att det är en vandring på 2 sätt. Frågan är, vem är det du tar med dig på vandringen? Jo, den första du tar med dig på vandringen i livet, det är Jesus. Vandra livet tillsammans med Jesus. En sak som jag slås av när jag läser den här texten är hur Jesus, vad han gör när han möter de här 2. Han går inte fram och säger, tjena, här är jag, jag är Jesus, det är det här som har hänt, ni borde gå tillbaka. Utan han börjar med att ställa frågor. Han kommer inte ovanifrån och liksom trycker på, utan han ställer frågor. Han är intresserad. Och jag tänker att det är precis så med Gud. Gud är intresserad av vad vi går igenom. Gud vet vad du går igenom, men Gud vill gärna att du ska berätta det för honom. Därför ställer han frågor. Vad är det ni går här och snackar om? Vad är det som har hänt egentligen? Det är klart Jesus visste det. Han var ju huvudperson i allting. Men han väljer ändå att ställa den frågan. Och att vandra med Jesus, det är en resa. Det kan ju vara klyschigt. Tittar man på tv så säger de ofta det. Ja, det har varit en sån fantastisk resa. Vad är det egentligen? Men kristen tro, det skulle man kunna säga. Det är en resa. Och det är en resa tillsammans med Jesus. Och man skulle kunna säga att det är som att när man är på en roadtrip. Några av er kanske har varit på roadtrip innan. Man kanske kör i USA eller man kör i Europa eller i Sverige. Och sådär. Och då åker man med någon kompis eller kanske med familjen. Och under den här resan så ser du ju, det är olika då. Ibland så snackar man, ibland så skojar man med varandra. Men ibland så sitter man bara tyst. Ibland så förändras omständigheterna utanför. Ibland är det sol, ibland är det regn och halka och storm. Men det som Bibeln säger, det är att när vi lever vårt liv tillsammans med Jesus, när vi kör på vägen, då spelar det ingen roll egentligen hur omständigheterna utanför ser ut. Utan det viktiga är att Jesus sitter där i bilen med dig. Och det spelar heller ingen roll riktigt om du alltid hör Guds röst. Eller om du verkar som att Gud är tyst ibland. Så är det i livet. Precis som när man är på roadtrip med sina polare. Ibland sitter man tyst och ibland så snackar man. Men det handlar om att vara där tillsammans. Och att göra den här resan tillsammans. Så det är det första när du tänker livet. Det ska jag ta med. Ta med Jesus på vägen. Och det andra, det är ta med andra. Det blir inte mycket mer avancerat än så. Ta med andra på resan i livet. Gör inte livet själv. Det finns en läkare och författare under 1900-talet som heter Paul Tournier. Jag tror jag uttalade det rätt. Jag vet inte. Paul Tournier. Han säger så här. Det finns bara två saker som man inte kan göra ensam. Det första är att gifta sig. Och det andra är att vara kristen. Det är de enda två sakerna du inte kan göra ensam. Du kan inte gifta dig själv. Det är svårt. Och du kan inte vara kristen själv. Du behöver andra människor med dig på den här resan. Och de här grabbarna på väg till Emmaus, de var på väg åt fel håll. De lämnade den kristna gemenskapen för att gå tillbaka till det som de tidigare kände till. Men Jesus, han kommer efter dem. Och varför gör han det då? Jo, det är för att han bryr sig om oss. Det är som när Jesus tar liknelsen om att en man hade 100 får och tappade bort ett av dem. Då säger Bibeln att han lämnade de 99 för att nå den enda. Gud är intresserad av dig. Han är inte bara intresserad av att vi ska vara många här. Utan han ser oss var och en. Och han vill leva livet med var och en av oss. Och de här grabbarna, de hade visserligen varandra. De kunde ju prata med varandra om vad de var med om. Brann inte våra hjärtan när Jesus talade med oss. Det kan vara viktigt att ha en liten grupp som man kan samlas med, som man kan dela erfarenheter med. Men det kan också vara viktigt att ha den stora gemenskapen, den stora församlingen. Så jag tror att efter lägret här, man skulle kunna ta bilden av att tänk er så här. Tänk er en kolgrill, en sån här rund klotgrill så. Och så tar man ju av locket på den och så ligger det kol på den, kolbitar. Och då skulle man kunna säga att ni är en kolbit. Kan ni tänka er det? Ja, bra. Ni är en kolbit. Och liksom den här kolbädden, den är på något sätt livet då. Och så kan man tänka att när vi är tillsammans. När vi liksom är många kolbitar tillsammans, då blir det varmt. Då kan man ju grilla korva. Men när man tar en kolbit och så lägger man den bredvid. Då blir den ganska snabbt kall. Då blir det något annat liksom. Men när man sen tar tillbaka den här kolbiten in i grillen igen. Då blir det varmt igen. Så jag tänker så här, nu när vi har varit på läger. Vi har fått sjunga lovsång och vi har fått ha andakter tillsammans. Vi har känt att vi har varit i grillen. Men jag skulle vilja uppmana er att hamna inte bredvid nu. När ni är hemma här. Fortsätt kom hit. Kom till Sävedalen eller Jonsered eller Fiskebäck. Häng på tonår. Om du skulle vilja ha en mindre grupp, kom till någon av oss ledare så vill vi fixa det till er. Jag tror att den lilla gemenskapen är jätteviktig för att tala om sina erfarenheter. Det som ni var med om på lägret eller det ni är med om just nu. Och sen är också den stora gemenskapen viktig. den som är över generationer och över åldrar och över olika erfarenheter. Det kan vara viktigt, för att vi är alla här av samma anledning. För att vi inser att vi behöver Jesus. Och att vi vill leva vårt liv tillsammans med Jesus. Så det är egentligen min uppmaning. Lev livet tillsammans med Jesus och stanna i kolgrillen. Alltså stanna med varandra. Det är då vi håller värmen tillsammans. Min avslutning. När lärjungarna umgicks med Jesus där, då brann det i deras hjärtan. När hände det dig senast? Kanske var det nu under lägret, eller kanske var det för flera år sedan. Men jag tror att vi alla ibland skulle kunna må bra av att säga, ja men Gud, kom och värm mitt hjärta lite. Gör det på nytt. Det som jag upplevde när jag var tonåring, låt det få hända igen. Så jag tror att när vi nu ska gå in i en stund av förbön och ljuständning, och man kommer kunna skriva böner, då kanske det är den bönen du ska be. Herre, sätt mitt hjärta i brand. Gör det som jag en gång var med om. Gör det på nytt. Eller gör det för allra första gången. För jag tror att när vi lever tillsammans med Jesus, det är då det händer på något sätt. Det är det som livet innebär. Att vi ska leva det tillsammans med Jesus och tillsammans med andra människor. Nu ber vi. Gode Gud, tack att du vill leva livet med oss. Och tack att även när vi är på väg åt andra hållet, liksom, att du kan komma och att du kan vända oss rätt igen. Kom helige Ande och rör vid oss den här stunden. Och sätt våra hjärtan i brand, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen.